Det här är en podd från Svenska Yle.
Det har gått ett år sedan gula västarna drog över Frankrike som en politisk stormvind med våld, kaos, tårgas och bränder. Hundratusentals ilskna fransmän drog på sig gula reflexvästar för att delta i det som skulle bli en av de största och ovanligaste proteströrelserna i Frankrikes historia. Men slocknar revolutionsandan eller är det en tickande bomb? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fransmännen är ökända för sitt ständiga strejkande, men för ett år sedan nådde det nya nivåer. Men hur klart skiner de gula västarna i novembermörkret nu ett år senare? Fick de som de ville eller pyr missnöjet fortfarande under ytan? Det här ska vi nu diskutera med dig, Thomas Lindbom. Du är Frankrike-kännare och författare och bosatt i Paris sedan många år. Ça va?
Ça va, monsieur. Très bien.
Välkommen till Nyhetspodden.
Tack.
Som sagt, det har gått ett år sedan gula västarnas protest inleddes. Nu ett år senare, när du, Thomas, går på Paris gator eller läser tidningarna eller tittar på tv där, ser du några gula västar?
Jag har faktiskt inte sett en gul väst sedan förra, ja, i vintras eller våren. De har inte varit så synliga på Paris gator under, ska vi säga, sommaren och början av hösten. Men de finns ändå, och jag är övertygad om att de mycket snart kommer att synas mycket mer igen på Paris gator och även i andra städer.
Så gula västarna finns kvar, men du säger att de inte syns lika mycket längre, men att snart gör det igen. Varför tror du det?
Efter EU-valet i våras så tappade gula västarna lite grann av sitt dominerande inflytande över opinionen och i samhällsdebatten, kan man väl säga, därför att det var andra frågor som kom i centrum. Gula västarna talar inte Europapolitik och internationella frågor, utan de talar inrikespolitik. Men nu är det alltså på gång ett socialt missnöje som pyr, och det utvecklas, och det kommer att bli stora demonstrationer från klassiska fackliga organisationer, förmodligen under stor del av vinter skulle jag tro. Och i det sammanhanget så har gula västarna bestämt sig för att de ska hänga med, så att säga. Så att jag tror att de kommer att inte vara ensamt dominerande som förra året, men de kommer att spela en roll.
Vad minns du själv av gula västarnas massiva frammarsch där i Paris och Frankrike för ett år sedan? Kom det som en överraskning för dig?
Verkligen, och jag kan verkligen säga att jag var inte ensam om att bli överraskad. Det här var ju ett helt nytt fenomen. För vad som är det specifika med gula västarna, det är ju det att det är en folklig resning, för det finns hela tiden. Mm. Inte bara att den är, så att säga, kopplad till den gamla franska arbetarklassen, för det är ju inte så många invandrare med, utan att den är apolitisk. Mm. Den säger att den inte stöder någon politisk rörelse. Och det är faktiskt unikt. För fackliga organisationer och tidigare grupperingar, de har varit ändå kopplade någonstans till det politiska livet. Det är inte gula västarna på det sättet.
Ja, som du säger, så är den här rörelsen väldigt svår att placera ideologiskt, och den saknar också liksom en egen ledning. Men jag funderar nu på det här med det här överraskningsmomentet. Alltså, de uppstod ju de här protesterna efter då Macrons politiska reformer. President Emmanuel Macron ville avskaffa förmögenhetsskatten och lindra kapitalskatten, samtidigt som han då gick in för att höja bränsleskatten, vilket förstås då drabbar många låg- och medelinkomsttagare. Och jag menar, klasskillnader och klyftor är väl inget nytt i Frankrike, så varför var det här en så stor överraskning?
Ja, det är inte att det skulle demonstreras i och för sig mot den höjda bensinskatten, det var nog ingen överraskning, men att det tog sig den här formen och att för första gången så kom de fackliga organisationerna i bakvatten, för det är ju det som har varit det typiska för det franska, att det har varit de fackliga som har dominerat det som är, om jag får uttrycka det så, gatans parlament, en motpol till de parlamentariska och konstitutionella reglerna, så att säga. Det är det som var det överraskande. Sen var det också överraskande att det tog en sån omfattning. Och det var också, vilket man måste betona, det var ju också så att denna rörelse så småningom radikaliserades och blev mer våldsam.
Men det var de här höjda bränsleskatterna som satte igång det här. Varför är bränsleskatter, bensinskatter, dieselskatter en så känslig fråga i Frankrike?
Ja, det finns ju flera svar på det. Ett svar är ju att kollektivtrafiken är inte så väl utvecklad i stora delar av glesbygden och mindre städerna i Frankrike. Det innebär alltså att människor behöver bil för att kunna ta sig till arbete och på annat sätt. Och då är det ju så att det finns en fattigdom som är alldeles uppenbar i Frankrike. Frankrike är ju ett land där klyftorna är stora mellan fattiga och rika. Och då blev den här bränsleskatten, det blev ett hugg mot människors möjlighet att kunna röra sig fritt, så att säga. Sen är det väl så här att Frankrike har ju haft en genomgående dålig utveckling av sin ekonomi under flera decennier, och särskilt efter finanskraschen 2008-2009. Och den utvecklingen har ju gjort att många människor upplever att, ja, dels att de har fått det sämre än tidigare generationer, men också att den politiska ledningen i landet inte bryr sig om deras krav och behov. Och det är också en av anledningarna till att de här gula västarna misstror i stort sett alla som sitter i Paris, alla som styr det här landet.
Och det här fick ju stor genomslagskraft, och Macron, som då utpekades som de rikas president, och hans regering tvingades backa i många av de här reformerna, bland annat just gällande bränsleskatterna. Men nu ett år senare då så har ändå den här proteströrelsen i alla fall för tillfället lugnat ner sig och är i någon sån här form av viloläge. Varför det? Blev allt bra? Fick man igenom alla sina krav, eller tappar man orken, eller hur ser du på saken?
Ja, det kostar ju på att demonstrera varje lördag, vecka efter vecka. Och visst, i början så fick ju också rörelsen igenom en del reformer när det var som hetast. Men sen kom som sagt EU-valet och de fick inte samma medieutrymme. Sen var det väl ett problem också med de här anarkistiska våldsgrupperna som tog sig in i demonstrationstågen. Det var ju en del av de gula västarna som kände att det här vill vi inte vara med om, det här går för långt, det här blir för våldsamt. Och att polisen lärde sig också att hantera det här på ett annat sätt. Så att jag tror det finns en rad sådana förklaringar också till att det då gick ut för. Men vi ska veta det, att, och det vill jag verkligen säga, att nu är det laddat för en het vinter, om man får kalla det för det. I 8 månader har ju personalen på akutmottagningarna på sjukhusen strejkat. Och nu är det på gång en strejk bland alla som arbetar på sjukhus, inklusive sjukhusdirektörerna. Och studenter och gymnasister är på gång, och lärarna är missnöjda. Det finns alltså en uppladdning nu, och sen kommer gula västarna att haka på också, även göra vad de inte gjorde förra året, det syns mig så i alla fall, börja samarbeta med andra grupperingar.
Men du beskriver här alltså att det finns ett stort missnöje som pyr under ytan i Frankrike, och det är bara en tidsfråga innan det så att säga tänder till. Men skulle du säga att gula västarna är ett typiskt franskt fenomen? Vi var inne just på det här, jag menar att det finns den här traditionen av att strejka väldigt mycket och att man ställer sig på barrikaderna där. Menar, skulle något liknande till exempel kunna komma hit till Norden, eller har vi det för bra? Är vi för på något sätt snälla här?
Ja, jag vet inte om vi är snällare, men vi har väl förmodligen så har vi det lite bättre ekonomiskt. Det är inte samma utsatta situation. Men sen är det ju så att det finns en mycket, mycket gammal konflikt mellan eliten och folket, som alltså går tillbaka till förrevolutionär tid, till den stora kungliga enväldet under 1600-1700-talet. Och man har så att säga ifrån folkets sida uppfattat att enda maktmedlet man har för att få igenom sina rättigheter, det är att strejka, men också att demonstrera och att ibland ta till våld.
Men ser du här någonting, att det finns någonting för våra beslutsfattare i Sverige och Finland att lära sig av det här? Vad som kan ske om man inte liksom lyssnar på det här missnöjet och låter det gro allt för länge under ytan utan att ta tag i det?
Jag tror att man måste tänka på att det måste föras ett samtal och det måste lyssnas på missnöjda grupper. Det är det som är det avgörande. Kloka politologer här i Paris har sagt på senaste tiden att Macron kommer att vara hatad vad han än gör, men han måste hålla åtminstone det rena våldet borta, så att han talar tillräckligt mycket, lyssnar och även anpassar sig till de folkliga kraven så pass mycket så att det i varje fall inte blir den här revolutionära situationen. Och det tror jag att vi i Norden också bör tänka på, för det finns ju orosmoln på himlen och det finns ju en hotande lågkonjunktur och så vidare. Så att jag menar, där finns det all anledning att se och lära av Frankrike.
Mm. Du var inne här just på president Emmanuel Macron. För bara 2 år sedan så var ju Macron Frankrikes guldprins, som med sitt så här pojkaktiga leende och stora visioner charmera hela Europa, och det börjar rätt bra för hans nya politiska rörelse och vision, och han vann valet och höjde snabbt sin politiska profil, och så drev han just den här också en ambitiös klimatpolitik, dit hörde ju också de här bränsleskatterna. Nu har då Macron suttit halva sin tid som president. Hur går det för honom just nu? Hur populär är han idag?
För att vara fransk president så är han inte så impopulär som man skulle kunna tro. Han har väl ett stöd någonstans mellan 30-35% av befolkningen, och det är faktiskt ganska hyggligt. Men man ska säga att det har blivit sämre än det var i själva valögonblicket, men det är kanske inte förvånande på något sätt. Men vad jag tycker är viktigt att betona, det är ju det att Macron är ju en president, inte för de rika bara, men för den urbana medelklassen, om man uttrycker sig så, och inte för de folkliga grupperna. Han känns inte för dem som en fransk politiker ska vara. Till och med högerpolitiker som Chirac och delvis även Sarkozy kunde accepteras, därför att de hade en, som människor tycker här, en fransk folklig touch. Macron är ju en annan typ av människa, och han är nog mer populär utomlands än han är i Frankrike på det sättet. Alltså, frågan är, och den ligger väl i förlängningen av din förra fråga, det är ju det, kommer han ut att kunna bli omvald? Och jag tror att han kommer det, därför att det är fortfarande så att majoriteten fransmän föredrar honom framför det enda alternativet som finns, nämligen Marine Le Pen. Men bara under de här 2,5 åren som han har varit president så var han 32% före Marine Le Pen i andra valomgången när det stod mellan de två i presidentval. Idag har den i opinionsundersökningen, den siffran krympt till 10%. Skulle det alltså stå ett val mellan honom och Marine Le Pen i andra valomgången skulle Macron få 55 och Marine Le Pen 45%. Och det är inte särskilt övertygande ledning när det är 2,5 år kvar.
Men med andra ord säger du att gula västarna, fast de har haft en stor betydelse, ändå inte liksom har lyckats förstöra Macrons planer så totalt?
Nej, han gjorde ju det som en president måste göra i det här läget, som jag tror hade betydelse för att han ändå redde ut stormen. Han skapade ju ett samtal med fransmännen. Han la upp alltså ett antal frågor som skulle behandlas av dem som så ville på öppna möten i kommuner runt om i Frankrike. Och det är alltså blivit tusentals, för att inte säga tiotusentals olika möten som fördes under vintern, där man diskuterade ekonomi, där man diskuterade klimatfrågan och andra sådana viktiga frågor. Och det tror jag var en sån sak som det lugnade ner, och det gav en känsla av att presidenten ändå vill lyssna på sitt folk. Så sådana där saker har han gjort för att lugna ner stämningen och få människor som annars skulle kanske gå med gula västarna att tveka.
Precis. Men om vi tänker då på gula västar, där du sa att nu samlar de igen ny kraft och vi får se vad det leder till. Men hur stor politisk kraft är gula västarna just med tanke på kommande val i Frankrike? Kan de få en avgörande roll här?
Nej, det skulle jag nog ändå säga nej. Jag skulle vilja säga så här att Frankrikes framtid avgörs på 2 områden, dels i de politiska valen och dels på gatan. Och så har det alltid varit. Och gatan kan ju leda till att en president avsätts och att det blir revolution och så vidare, vilket inte alls omöjligt att det skulle kunna bli. Jag tror inte alls att det blir så fallet under Macrons era, det tror jag inte. Men det är så att säga den ena rollen som gatan kan åstadkomma, och den andra är ju att tvinga fram förändringar eller att skapa sån misstro så att det blir svårt att regera landet på ett bra sätt och att det kan leda till försämringar på sikt för landet på en rad olika områden. Och gula västarna skulle kunna driva fram en konstitutionell kris i Frankrike. Så att jag tror att gula västarna kommer tillbaka i vinter. Jag kan inte avgöra hur stor del de kommer att få av det totala sociala upproret, om jag uttrycker mig så. För det finns, som jag berättade förut, en rad andra grupper som nu står i startgroparna för att ta striden med Macron. Men att de kommer att spela en roll och att de i varje fall kommer att störa Macrons regeringspolitik i någon mening, det är jag ganska övertygad om.
Thomas Lindbom, Frankrike kännare, tusen tack för det här samtalet.
Tack.
Det var ett nöje att prata med dig. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.